Det var väl Tage Erlander som sa, huka gubbar nu laddar han om. Och det är kanske ett skämt, men det innehåller en sanning i det. Därför att du och jag som människor, vi går med osynliga sköldar. Och Gud har ju problem med att komma förbi alla de där sköldarna. Och han är ute efter att träffa vårt hjärta. Med sin sanning, med sin kärlek. Så att han kan få en allt större plats i ditt och mitt hjärta. Så jag skulle be att du bad att Gud tar bort alla omedvetna och medvetna sköldar har. Så att du fick drabbas av Gud, Guds ande, av Guds kärlek rakt in i ditt hjärta. När jag nu predikar ämnet som jag fått av Gud, ett omskuret hjärta, så har just lärjungen Petrus betytt väldigt mycket för mig som ett exempel på hur Gud handlar på lärjungavägen när Gud steg för steg förvandlar oss och gör oss till lärjungar. Och målet med Gud, när Gud som har till dig och mig, det är att du och jag ska få ett omskuret hjärta som klappar i takt med hans hjärta. Vi har så många impulser utifrån som kommer och som ditt och mitt hjärta gensvarar på. Ofta gensvarar vi på Guds impulser som kommer till oss. Och det finns en möjlighet att leva på ett sätt, att ha ett ödmjukt, ha ett krossat hjärta, så att man blir en människa som är genomskinlig. Som har fått bli befriad från alla försvarsmurar och till och med vågar möta den hårdaste människa som finns utan att stänga sitt hjärta för den människan. Och det går inte på en dag, och det tar väl hela livet, för ingen av oss blir färdig. Men när vi kommer dit, att Gud har huvudtaget om vårt hjärta istället för vår gamla människan, då kan man beskriva att man har fått ett omskuret hjärta. I den frikyrkliga traditionen så är det så att ni använder ordet på nytt födelse. Samma som att komma till tro. Men går man in i den bibliska verkligheten så är det på nytt födda hjärtat. Det kommer i slutet av den här nådens ordning när Guds kärlek verkligen bryter igenom i ett människohjärta. Och därför skymmer det ordet på nytt födelse den här hemligheten som det handlar om. Att Gud bryter igenom med sin kärlek. En människa blir aldrig färdig, men den kan domineras av Gud. Och det kan den göra i ett hjärta som har blivit drabbad av Guds kärlek. Och det finns ingen människa som är så beroende av just Guds kärlek och Guds förlåtelse. Jesu blod, så en människa som har fått ett omskuret hjärta. Då ska jag börja med att läsa ur papperna måste ligga rätt också. Jag skrev bibeltexterna bara för att och det här är Lukas 5 från vers 1. Skrev det på lite större. En dag när Jesus stod vid Genesaret trängde folket på för att höra Guds ord. Han fick se två tomma båtar som några fiskare lämnat vid stranden medan de sköljde sina nät. Han steg i en av båtarna och bad Simon som ägde den att ro ut en bit för land. Sedan satt han sig i båten och undervisade folket. När han slutade tala sa han till Simon, ro ut på djupt vatten och lägg ut näten. Herre, sa Simon, vi har arbetat hela natten och ändå har vi inte fått något. Men som du säger det så ska vi lägga ut näten igen. Och när de gjorde det fick de en sådan mängd fisk att näten höll på att gå sönder. Då vinkade till sina kamrater i den andra båten för att de skulle hjälpa till. De kom och snart var båda båtarna så fulla med fisk att de var nära att sjunka. När Jesus såg detta föll han på knä inför Jesus och sa, Herre, lämna mig, jag är en syndare. Både han och de andra i båten hade blivit helt förskräckta när de såg hur mycket fisk de hade fått. Och likadant hans kompanjoner, Johannes, Jakob och Zebedaios söner. Men Jesus sa till Simon, var inte rädd, för nu ska du fånga människor. När de hade rott båtarna i land lämnade de allt för att följa Jesus. Jag vill bara peka på en sak som är viktig i den här texten. Petrus kastar ju inte ut näten i tro, utan han gör det för att testa Jesus. För hade han gjort det i tro, då hade han inte blivit överraskad och kommit på skam. Men han ville verkligen testa och pröva Jesus. Och det är bra att testa och pröva Jesus även om man inte tror att han finns. Alltså att ta steg mot Gud och säga Gud om du finns så gör ett under för mig. Och fortsätta tills det blir en sanning för dig att faktiskt Jesus finns för dig. Och det andra här, det är Petrus reaktion. Observera att i det här läget så är synden, Petrus misslyckande, att han inte lyckades liksom sätta Jesus på prov, utan att han fick fisk. Och det var en stolt, mycket stolt yrkesfiskare som hade levt tillsammans med farfar, pappa och lärt sig yrket. Och hade han inte fått någon fisk så var den skickligaste fiskaren på Genesarets sjö. Då kunde ingen annan få fisk. Och jag tror han faktiskt tänkte så här. Ska han, den där mannen från Nasaret som är byggnadssnickare, komma och undervisa mig hur jag ska fiska? Om inte jag får fisk så finns det ingen annan som får fisk här på Genesarets sjö. Så han var ganska hög i sina tankar om sig själv. Och sen när snickare ynglingen säger, lägg ut på djupt vatten. Då går en massa tankar. På djupt vatten? Han fattar ju inte. Vi har varit hela natten. Och jag känner varenda grund i Genesarets sjö. Och där djupet går till. Och har vi inte fått fisk så ska inte han tro att mitt på blanka dagen. Vad tror du? Vi ger oss ut i skymningen ute hela natten. I alla väder. Så kommer han att säga så, slänga ut på djupt vatten här mitt på blanka dagen. Och så kommer den här stora fiskfångsten. Och då inträffar det att han visar Jesus ifrån sig. Varför? I det ögonblicket innan han bara börjat lära känna Jesus så är hans egen synd större än Jesus. Hans eget misstag är större än Jesus. Det ska visa sig sen när vi kommer fram. När han möter Jesus vid nästa fiskafänge. Att då har Jesus blivit större än hans synd. Och då kan han springa Jesus. Trots att han har gjort det största misstag man kan göra. Förneka vänskapen till den djupaste vän som finns i livet. Men Petrus går på lärjungaskolan och det enda han gör det är att han lever nära Jesus. Helgelse är inte att försöka bli en bättre människa, utan helgelse är att anstränga sig om att leva nära Jesus. Att inte vara borta från gudstjänsten, inte vara borta från bibelläsningen, den personliga bönen. Utan öppna upp för Gud så att Jesus får leva nära. De flesta problem som du och jag får, som vi brottas med i livet, de får vi därför att vi inte ägnar stunden framför Jesu fötter på morgonen där vi faktiskt sitter inför Guds hans ansikte och är där. Om vi fyller dagen med kontrollpanelen så TV4 går på, eller vad det är som vi sätter på den första intrycket, så fyller vi vårt liv med någonting som inte är neutralt. Och att sitta framför Jesu fötter, läsa en text och vara stilla, inte en lång bönelista, utan umgås med den som älskar dig över allting, är livsviktigt. Det här vi öppnar för helgelse, att allt mer blir beroende av Jesus i vår vardag. Sen kommer då nästa tillfälle. Och det är när i Lukas evangeliet 22 från vers 31. Simon, Simon, Satan har begärt att få sålla er som vete. Men jag har bett för dig att du inte ska tappa tron. Och när du en gång har vänt om, styrk då dina bröder. Simon sa, Herre, jag är beredd att både gå i fängelse och dö för dig. Men Jesus sa det, Petrus, jag säger dig att innan tuppen hinner gala idag kommer du tre gånger att förnekat mig att du än känner mig. Jesus har varit den mest populära personen i Israel och den mest hatade personen i Israel. Alla följer honom, alla påverkas honom. Antingen är man motståndare till Jesus eller också är man nära honom. Man älskar Jesus. Och nu kommer stunden därför att fadern har bestämt att den här stunden ska komma. Kommer att Jesus ska frambära sig själv som ett heligt offer på korset. Och då detta mörker kommer så tas allt mänskligt stöd bort från Jesus. Han är fullständigt ensam. Ensam. Alla överger honom. Och det här förutser Jesus. Man kan tycka att Jesus faktiskt är ganska tuff och stygg mot Petrus. Som förutsäger att Petrus ska förneka honom. Det finns en hemlighet i det Petrus säger. Ibland hör du unga människor som har kommit nära Jesus och börjar älska Jesus. Jesus! Jag vill ge mitt liv. Jag ger allt till dig. Och så kanske vi sitter och tänker i bänken. Ja, ja. Han vet inte vad det här kommer att kosta. Det är stora ord det här. Men det är så otroligt viktigt att lägga ribban högt. Att ge en hög bekännelse. För då behöver du och jag när syndafallet kommer en så mycket större nåd. Bättre att lysten stäng som brast än alldeles spänna en båge. Så den höga bekännelsen som Petrus tillåter Jesus att göra är viktig. Och sen kommer mörkret. Jesus har gett lärjungarna nattvarden. Och så går de ut i mörkret, går ut genom porten över Kidrondalen och in i Genesaret. Och där kommer ångest över Jesus. Han blir helt ensam. Och så kommer då mörket och soldaterna och översteprästerna griper Jesus och för honom bort. Alla fridom, men Johannes och Petrus följer på avstånd efter. I det här fruktansvärda, chockade tillståndet. Och så kommer de här tre frågorna. Om att han är en Galilee och att han har varit med Jesus. Tre gånger får han frågan. om man känner Jesus. Han som är det bästa som hänt i hans liv. Och det är frågan till dig och mig. Om vi riktigt är ärliga. Om vi är en kristendom när vi är med Jesus i våra kyrkor. Och en annan kristendom på världens bakgårdar. Skäms vi, blygs vi, tar människofruktan tag i oss då. Så att vi inte vågar säga att jag känner Jesus, jag älskar Jesus, han är min bästa vän. Du får själv spegla dig i den frågan. Men det som skedde med Petrus, när hanen gal, två gånger efter han förnekat, det står i Lukas evangeliet 22. Sextioett. I samma stund vände sig Herren om och såg på Petrus. Och då kom Petrus ihåg vad Herren har sagt till honom. Innan tuppen gal i natt ska du förneka mig tre gånger. Och han gick ut och grät bittert. Just i Lukas evangeliet så står det att Herren vändes om och såg på Petrus. Och jag är övertygad om att i den blicken från Jesus fanns det inte ett spår av anklagan eller fördömelse, utan det var en blick fylld av kärlek från en lidande människa. En kärlek som inte sett några gränser. Och jag tror att den djupaste anledningen till att Petrus grät, trots att han varit med Jesus cirka 3,5 år i ur och skur, så var det första gången han förstod evangeliet. Att Jesus älskar syndare. Och hans hjärta brast av mötet med Jesus kärlek. Den här personliga kärleken från Jesus behöver vi få möta gång på gång. Och vi behöver bli medvetna om att den finns där i livets djupaste kriser. Så finns det någon som ser på oss och någon som säger: jag älskar dig med hela mitt hjärta. Och det är bara den här mötet med Jesus kärlek, Jesus kärleksblick, som kan förändra ditt och mitt hjärta. Så att vi vet det som vi talar om i början på den här gudstjänsten, att Gud älskar oss och alltid har älskat oss. Det är då det här kan verkligen landa i ditt och mitt hjärta. Jag vet att jag är älskad. Jag är inte älskad för att jag sjunger bra i kören eller för att jag håller en bra predikan. Utan jag är älskad för att jag är en människa som Gud har skapat. Och det är den enda orsaken för Gud att älska oss. Och älska varenda människa på jorden lika djupt. Söndagsskolan talar om den förlorade sonen. Men jag tycker det är ju någon som har satt dit den där rubriken. Jag tycker inte om den rubriken, den förlorade sonen. Det skulle vara den återvunne sonen. Eller det skulle vara de bägge sönerna. Eller helst den kärleksfulla fadern. För det handlar om. Och hur kan vi missa det? Att det handlar inte om den förlorade sonen. Det handlar om kärleksfulla fadern. Och den kärleksfulla fadern som hade gett bort allt och sedan varit borta kanske 3 år och sånt. Och varenda dag när han står till sitt hus, det fanns inga så här fina fönster, det fanns bara fönstergluggar. Så stod han där och tittade och tittade och tittade ut. Kommer han aldrig? Och 3 år är en lång tid. Men den kärleksfulla fadern gav aldrig upp. Och jag förstår att han måste titta, verkligen liksom haft den här längtan. För annars har han aldrig sett honom på långt håll. Och när han ser honom på långt håll så glömmer han allt. Och så springer han honom till mötes. Och ger honom en bamsekram. Utan någon som helst distans. Och ingen fråga om. Har du varit och slarvat? Vad har du arvet? Och inte höll han för näsan. För han luktade svinträck. Det fanns ingen distans. Utan han bara kramade honom. Han ville aldrig släppa honom. Och så började festen. Det här, faderns kärlek genom Jesus Kristus, behöver bottna i oss. Och tyvärr så är det så. Att oftast så kan de här mötena ske i dina och mina djupaste livskriser. Det är då Gud verkligen kan märka oss med sin kärlek. Men ibland är vi så besvärliga så att vi bryter oss loss ur den här kramen. För vi mår så dåligt. Vi vägrar ge upp. Och så måste det gå många år och flera kriser innan vi kommer till den punkten att du och jag bottnar i hans kärlek. Bottnar i hans kärlek så hans kärlek präglar oss. Där på bakgården. Vad var det som hände? Jo, det var människofruktan som fläktes upp som Jesus avslöjade. Och det var högmod. Vilken hög bekännelse han hade. Och otro. Fäderna säger att de här tre, människofruktan, otro och högmod, det är liksom 3 stycken synder. Så har man en så har man alltid det treenhetens synd. Och det avslöjas, hans otros hjärtas avslöjas på grund av hans människofruktan. Han hade en kristen om den var med Jesus och en annan på världens bakgård här. Och människofruktan, när vi styrs av människofruktan medvetet och omedvetet, så är det tecken på att Guds kärlek inte har fått krossa ditt och mitt hjärta på det sätt han vill. Och jag vet det, att det finns inget som krossar en människa så djupt. Inte mötet med Guds helighet och Guds sanning, utan mötet med hans kärlek. Det krossar oss i stoftet när verkligen Guds kärlek drabbar oss. Men samtidigt så reser oss upp för det evangeliet. Och det finns ingen plats, ingen håla som du och jag kan gömma oss för Gud utan att hans kärlek kan nå oss. Men det är kapitulationen. Kapitulationen är för hans kärlek. Som gör att Gud tar ett steg till in i ditt och mitt liv, i vårt hjärta. Det finns ingen högre önskan från vår himmelske fader än att få bo i ett människohjärta, att få bo i ditt och mitt hjärta. Det är hans högsta längtan. Han nöjer sig inte med en gång. Utan dagligen vill han ha första platsen. Och därför är det så viktigt att inte ha en bönelista utan att sätta sig för hans fötter och säga här är jag. Och börja dagen, Herre, fyll mig med din ande, fyll mig med din kärlek. Så kan det bli Kristusbrev utan att vi vet om det. Och till slut, när Petrus säger till de andra lärjungarna, vi går och står och fiskar igen efter uppståndelsen. Och då står det så fint, tycker jag. Den natten fick de inget. Och som Johannes som har blicken. Han kände igen Jesus där på stranden. Han säger till Petrus, det är Herren. Och hade han varit då en extra lutheran så han böjt sig ner i båten och legat kvar än och skäms över sin synd. Men något hade hänt på lärjungavägen. Och det var framförallt mötet på bakgården. Den här blicken där det fanns inte ett spår av fördömelse. Petrus, jag älskar dig i ditt djupaste svek. Som gjorde att han tog på sig livkläderna. Och han sprang i det långgrunda vattnet för att möta Jesus. För när, då hade det hänt på lärjungavägen att Jesus kärlek var större än all hans synd och all hans misslyckande. Det finns en bön som vi kan be. Herre, krossa dig med min kärlek. Jag vet att det var ett ställe då jag bar fram en profetia. En allvarlig profetia. Jag kan berätta hur den var. Så säger Herren, det är en styggelse när en människa är smord men inte krossad. Men det ljuvligaste som finns på jorden när en människa är smord och krossad. Be därför, säger Herren, att jag får krossa dig med min kärlek. Det tog 2 år innan jag fullt ut vågade be Herre, krossa mig med din kärlek. Vad vi än har i bagaget, om ni har svikit Jesus och människor, så kan vi alltid komma, alltid börja om, alltid komma till Jesus. Och hans famn är vidöppen. Och du som behöver förnya förbundet, bryta med din människofruktan, erkänna din människofruktan, är välkommen fram strax här till förbön. Eller du som vill ge ditt liv för första gången till Jesus, eller ge det på nytt. Det går att göra i bänken. Men det är väldigt bra att göra, för att i kyrkbänkar så är det väldigt mycket klister. Och det klistret heter människofruktan. Och när du bryter med människofruktan, du kanske är en människa som aldrig gått fram, eller gått fram 1000 gånger. Men när han blir drabbad av Guds kärlek, av Guds ord, så är det bra att gensvara. För genom hjärtats bekännelse, hjärtats tro och munnens bekännelse, så tar vi ett steg in och bejakar det Gud gör, det Gud säger till oss. Tack himmelske Fader för din outsägliga kärlek. Tack för att du älskar oss över allting på jorden. Tack Herre för att jag, tack för att mina vänner här får vara dina barn, får vara utsatta för din kärlek. Tack Fader att du längtar så mycket efter oss. När vi springer våra irrvägar och går bort ifrån dig. Så står du där och längtar. Du tvingar oss inte. Du väntar att vi frivilligt ska komma. In i din kärleksfamn. Herre, hjälp oss att vara levande Kristusbrev med ett omskuret hjärta. Som älskar dig. Som älskar våra medmänniskor och som älskar oss själva med din kärlek. Amen. Det är inte helt fel att vara helt stilla inför Gud. Och vill sen efter ett tag gå fram för att du vill visa att du på nytt viger dig åt Jesus, så är du välkommen att göra det. Jag tänker just på Emil Gustafsson som var med på ett möte. Och det strömmade en massa människor fram. Och han blev illa till mods. Och sen var det på ett annat möte. En ensam kvinna gick fram. Och han var jublande glad i sitt hjärta. Så gå inte fram, eller avstå inte gå fram för människors skull. Utan om du går fram, så gå fram till din fader. Amen.